Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Vad bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Välkomna till veckans mord mot mord på distans.
Oh, gud, nu är vi tillbaka i det här igen.
This damn covid will never stop.
Nej, Anna.
Or will it ever stop, menar jag.
Let's hope so.
Ja.
Du har varit hemma typ hela veckan, känns som.
Jag har varit hemma absolut hela veckan. Jag har varit hemma sedan förra fredagen typ.
Känner du att du håller på att bli galen?
Lite gör jag faktiskt det. Ja. Alltså, jag har ju typ varit ute och gått promenad, men jag har ju liksom inte träffat en själ.
Nej, jag förstår.
Vilka. Det är faktiskt jävligt trist. Eller ja, jag har ju träffat Oskar och Sigrid, men inga andra människor.
Nej, och Oskar har jättemycket på jobbet dessutom. Så att ni har, alltså för jag tänker typ att så här, ditt barn är ju väldigt, väldigt gulligt.
Ja, men hon pratar inte så mycket.
Hon pratar inte så mycket än. Nej. Så det tänker jag gör henne till en lite sämre pratpartner för dig än vad till exempel då din gode vän Karin Londré gör.
Precis, hon, än så länge är hon inte på din nivå. Nej. Så att säga.
Men hon kämpar ju på, det hör vi här i bakgrunden.
Hon vill hålla i min mikrofon, tror jag. För att den här mikrofonen ser, som jag har nu när vi poddar,
yep.
Den ser ju då ut som ett pentral.
Den ser insane ut. Alltså, vi har fått låna den.
Och den är otrolig.
Vi har redan testat och har den som skägg på Sigrid. Som någon slags, men vad ska vi kalla det då? En, liksom en långt, en mohawk fast långt bak.
Exakt. Och bara vanlig klassisk lugg.
Vanlig klassisk bebislugg med en smick.
Jag tror jag gillade skägglucken bäst.
Ja, den var bra. Du vet ju om att jag är mycket för att vi ska ha liksom en rolig lugg på Sigrid i allmänhet.
Ja.
Det är därför jag brukar.
Det bästa var syntpopsluggen vi testade häromsistens.
Med ditt hår, ja.
Ja.
Det var faktiskt toppen.
Det var otroligt.
Men så du är liksom hemma och är väldigt mycket hemma. Och jag har då karantäner här på landet.
Ja. Det är väldigt tråkigt för oss båda, tycker jag, att vi inte är med varandra.
Alltså verkligen, det är ju faktiskt veckans höjdpunkt. Alltså det är kul att podda, men det roligaste är att du och jag är med varandra.
Alltså 100%.
Det kan vi ändå säga. Det kan vi
jag sa ju det till dig när du, jag tycker att det är väldigt bra för dig att du får vara på landet. Jag unnar verkligen dig det, men sa också att jag tycker att det är så himla mycket mer njutfullt att podda när vi får vara tillsammans.
Det är det verkligen. Men snart ska vi ha en vår stora dag igen.
Jag hoppas verkligen det.
Ja, nej, men vi passade ju på lite grann nu när jag jobbar hemifrån.
Alltså med all rätt.
Så passar vi på.
Då passar ni på. Yep. Det kanske prasslar lite här i bakgrunden och då är det för att Sigrid läser en bok.
Alltså, okej, hon kan inte prata men hon kan läsa.
Ja. Alltså hon är ju bäst på det.
Vet du vad hon låter som? Hon låter som lite grann, du vet, den störiga personen på bio.
Ja. Så man bara, kan du liksom vika ner din godispåse lite så att du inte behöver gå förbi allt papper på vägen ner?
Varje gång.
Och att folk som också, du vet, vet du vad det störigaste med folk som när folk äter godis?
Nej.
Det störigaste man kan göra då. Det är när folk skakar påsen medan de tittar i den. Men man bara, men alltså, det är ju du som har lagt ner godisarna där. Du, och liksom, du vet väl vad du gillar väl allt.
Ja.
Ja, det är väl bara. Och så får man väl känna lite. Måste man hålla på. skakar runt påsen som ja, jag tycker det är så konstigt beteende.
Ja, men som,
även
liksom,
om jag har
som
gjort det själv, men jag gillar det inte.
Ja, men exakt. Man måste wooka runt den lite grann för att få fram, det bästa.
Exakt så.
Nej, det kan fan dra åt helvete.
Det kan det.
Men det var också kul idag... att du precis erkände, även fast jag har gjort det själv.
Men jag äter ju inte godis längre, så att those days are long gone.
Just det, så du löste det så. Är det det du rekommenderar även till andra godiswokare?
Ja, sluta. Sluta med hela skiten bara.
Lägg ner. Toppen.
Toppen. Idag är det ju fars dag.
Just det.
Har du grattat din pappa?
Nej, vi håller inte på med det.
Nej.
Alltså, jag... när jag tänker efter, det vi inte håller på med är morsdag. Eftersom min mamma tycker att det är småborgerligt. Hon gillar ju att förbjuda saker för att hon tycker att det är roligt att säga att de är småborgerliga. Till exempel studentmässa, men också då morsdag och även namnsdagar.
Ja, men namnsdag tycker jag är, det firar inte jag heller.
Nej, okej. Okay. Det förvånar mig ändå.
Alltså jag vill gärna att andra ska fira min.
Just det, för det var exakt det som förvånade mig, att du inte ville bli firad på din namnsdag. Men då förstår jag lite mer.
Men jag tycker ju egentligen, alltså till exempel där jag tror att jag och Rosita kan knyta an, så till exempel Halloween tycker jag är...
Ja, nej.
Inte, det tycker inte jag man firar.
Nej.
Men just mor och fars dag, det är väl lite gulligt. Man kan ge ett litet kort.
Alltså
eller?
Jag gav ju dig blommor på mors dag innan du ens hade fött Sigrid.
Just det, det
var
helt otroligt.
Var inte det urgulligt så att säga?
Jo, det var det verkligen. Framförallt eftersom hennes pappa inte gav mig någonting.
Fan,
men
Oscar
du är
det
ju
tufft.
Hennes riktiga pappa.
Tufft. Oscar är verkligen tufft som måste tävla med mig.
Verkligen. Ja, det är inte lätt alltså.
Nej, det är tur för honom att jag har liksom emigrerat till landet så han kan catch up lite grann.
Alltså, verkligen så. Nej, men vi firade, jag och Sigrid firade hennes pappa lite grann här på morgonkvisten i alla fall.
Vad fick han för någonting?
Han fick en jaktväst, en sån som GV Persson har.
Underbart. Såna har ju Marcus, du hade kunnat få en av Marcus för han har tre stycken såna.
Ja, perfekt.
Mm. Han går aldrig på jakt.
Nej, precis. Och nej, men det, jag tycker bara själva looken är stark också. Men han fick den och ett sittunderlag och ett tre par varma strumpor.
Det låter som att du försöker få honom att emigrera till skogen.
Alltså, om man tar med mig och så, by all means.
Eller är det kanske så att han öppnar upp för att jag ska kunna flytta in på så sätt?
Ja, han och Marcus flyttar till skogs och du och jag bor här.
Fan, jag tror ändå de hade haft det trevligt.
Det tror jag också. Alltså, det tror jag verkligen.
Eller hur?
Alltså, jag tror att de hade haft det trevligare än vad de har med oss.
Jag tror du ska säga än vad du och jag har haft. Och det stämmer inte.
Jag tror att, nej, precis. Vi hade haft det, okej. Okay. I den här trevlighetspyramiden har du och jag trevligast.
Ja.
Sen kommer Oscar och Marcus.
Ja.
Sen kommer du och Marcus och jag och Oscar.
Just det. Och var passar Sigrid in?
Ja, just det. Hon är med oss i toppen.
Okej, okay. Bra. Det är nog bra att vi kollar. Har vi något, har du något du vill tipsa om?
Nej, jag tror typ inte det.
Vad har jag ens kollat på?
Jag tänkte säga det, vad har jag ens kollat på också? Men jag har ju bränt Bachelorette Australien den senaste säsongen, så det är inte så true crime-relaterat. Men jag behöver inte tipsa dig om det, för att jag vet ju att du aldrig
men kommer vänta,
att
men vänta, var det där? Nej, det är amerikanska där de bytte ut personen. Det pågår en ny Bachelorette i USA just nu, tror jag, som jag har läst om. Sådär som jag gör ibland, att jag läser de serier som jag inte kollar på, däribland den då. Och att det var tydligen så himla uppenbart vilken person hon ville vara med i typ första avsnittet, att de rakt av bara bytte ut Bachelorette.
Men skämtar
du? Är det starkt? Att hon bara,
shit.
Nej, jag vill inte ge en ros till någon, jag vill bara gå hem med honom typ.
Fy fan vad roligt.
Ändå starkt. Nej, men jag vågar inte kolla på någonting läskigt här ute, tror jag.
Nej,
alltså det är för liksom mycket härom, det var i och för sig skoj. Härom kvällen så var Marcus ute på ute och kissade typ. Och så bara så liksom forsade han in genom dörren. Då visade det sig att han rakt av hade hört vad han då åtminstone tror är ett vildsvin. Att du vet,
jävlar.
Alltså ute typ i trädgården.
De är inte att leka med.
Nej, jag vet. Men sen såg vi också en liten vildsvinsfamilj när vi var ute med bilen. Och ja, morsan är ju fruktansvärt läskig.
Ja.
Men jävla...
De är så jättegulliga.
Alltså, de är så gulliga.
Det är lite som i vår familj.
Nej. Morsan är också gullig.
Men på ett eget sätt.
På ett annat sätt än vad Sigrid. Det får man ändå lov att säga.
Nej, fan vad läskigt. De får han akta sig för när han är ute och kissar.
Ja, jag vet. Det är verkligen, verkligen så. Nej, men så att jag kollade liksom på Bridget Jones igår.
Ja, vad mysigt.
Ja, det var faktiskt otroligt. Finns på HBO Nordic.
Härligt. Mm. Oh, en serie. Okej, jag ska inte göra det som jag alltid gör. Jag ska titta på första avsnittet och sen så återkommer jag med det här tipset som jag precis skulle säga.
Får jag fråga en sak? Alltså, alla de här som du tipsar om utan att ha kollat på dem, det är sällan du återkommer med mer input.
Nej, men jag skulle faktiskt kolla på Jakten på en mördare då, den här om Helene,
just det.
Mordet på Helene. Mm. Men den har premiär 15 november, så att jag kunde inte göra det.
Men vilket bra tips, Anna.
Men nej, precis, lite just så är det faktiskt, jag jobbar.
15 november tror jag också att, på tal om en helt annan typ av sak, att The Crown i nya säsongen börjar.
Ja, jag kollar inte på The Crown.
Nej, det är lite som ditt Bachelorette.
Exakt. Nej, men jag började kolla på The Alienist.
Ja, just det, det kom inte en ny sång, va?
Ja.
Hur verkar den?
Alltså,
för första var ju otrolig.
Första var otrolig. Men jag vet inte, var det här känns så himla, det är så teatraliskt. Den första var typ så också. Men jag vet typ inte om jag kan titta på det, för det handlar om barn.
Ja, jag fattar.
BF spädbarn som
försvinner. Nej, jag förstår.
Så att vi får se. Vi får se.
Verkligen.
Jag gillar ju henne, Dakota Fanning.
Ja. Otrolig. Hon är otrolig. Men du, ska vi dra vi igång eller?
Det tycker jag verkligen att
vi gör. Ja, vi gör det. Refunder är en tjänst som gör att du får tillbaka pengar när du handlar saker på nätet.
Det är sant.
Det låter kanske för bra för att vara sant.
Men det är sant.
Det är sant.
Och du som Mord mot Mord medlem, höll jag på att säga.
Absolut.
Du är medlem
i vårt samfund.
Du är medlem i vårt samfund. Du kan gå in på refunder.se/mordmotmord och bli medlem där och göra ditt första köp inom 2 veckor. Och då kommer du få dubbelt så mycket pengar tillbaka.
Det är ju bra. Dubbelt så mycket pengar är dubbelt så bra som enkelt så mycket pengar.
Det är en otroligt bra deal. Om du vill göra det enklare för dig att hitta de ställena som har ett samarbete med Refunder.
Alltså och där du alltså kan få tillbaka pengar.
Precis. Då går du in och laddar ner Refunder-knappen. Och då kommer den att flagga för dig. Här får du återbäring.
Pengar.
Så gå in på...
Kaching!
Så gå in på refunder.se/mordmotmord. Bli medlem där. Gör ditt första köp inom 2 veckor så får du dubbla pengar tillbaka.
Samtidigt som att du stöttar oss och den här podden. Tack snälla för det.
Tack.
Hej!
För då, som förra veckan så berättade jag ju historien om Robert Kissel, den här framgångsrika finanssnubben som bodde i Hongkong och som blev mördad. Och om du inte har lyssnat på det avsnittet som var förra veckan så kan du ju
prata
lyssna.
Pratar du med mig nu?
Nej, jag hoppas att du har lyssnat. Eller att du lyssnade i alla fall då.
Det gjorde jag verkligen. Och det var jättespännande. Och jag hade liksom lite grann glömt bort att, för visst är det så att den här veckan så ska du liksom fortsätta i samma familj.
Precis, så är det.
Och det känns så spännande tycker jag.
Ja, och det är helt stört att en familj kan råka ut för typ det otänkbara. Inte bara en gång utan 2 gånger. Så i april 2006, typ bara 2 år drygt, eller ja, ganska exakt 2 år efter att Robert Kissel mördades av XX i Hongkong, så hittas Andrew Kissel, Roberts storebror, mördad i sitt hem i Greenwich i Connecticut i USA.
Oj. Okej. Okay.
Så den här veckan ska det då handla om den här storebrorsan, Andrew då. Så han var 4 år äldre än Robert, och från tidig ålder så beskrivs det som att Robert var den som hade liksom everything going för honom. Han var så här rolig, charmig, smart, utåtriktad, medan Andrew då hade det lite mer kämpigt, och framförallt med plugget, för han då tyckte att skolan var trist.
Mm.
Men vem tycker inte det, tänkte jag då. Men,
vissa. Kanske...
Men han och Andrew brukade bry sig så här väldigt mycket om yta och hur saker framstod och hur allting såg ut och sådär. Och en bekant till Andrew uttryckte det som så här: "You had to choose to like Andy if you wanted to find goodness in him." Så oj. Han verkar mest ha varit liksom, ja, en ganska störig typ.
Ja.
Men han verkar typ ha varit lite så skojförlur och lite så happy-go-lucky, men, och lite så ointresserad av folk runt omkring sig, men ändå du vet så här, typ en...
Var lite glättig liksom.
Ja, lite så tycker jag.
Ja, jag fattar.
Andy då la sig bort med smeknamnet Andy när han blev äldre och ville då bli kallad för Andrew, och han växte upp till att bli så här. Han blev först framgångsrik mäklare, och han körde så här fina bilar och blev lite så här fin i kanten. Och enligt kompisar då som kände honom som ung, så var han, blev han liksom en tillgjord typ ju äldre han blev. Alltså vet att han liksom blev så där, la sig till med lite så här maner och sånt. Så... I början av 90-talet så träffade Andrew Hayley Wolf, som var supersmart, snygg tjej som var jättebra på att åka skidor. Hon typ tävlade i skidor, och precis som Andrews familj så hade de också, hennes familj hade också landställe eller typ hus i Stratton i Vermont.
Just det. Det var där hans fru var när SARS...
Exakt.
Utbrottet var i Hongkong, eller hur?
Exakt.
Mm,
yeah. För familjen Kissel hade ett hus där, alltså pappa, far, alltså Andrew Roberts pappa, och sen så hade bröderna också varsitt hus där.
Yeah.
Och Hayleys familj hade då också hus där, och hennes familj var väldigt förmögen, och hon kom liksom från en så här bra bakgrund. Eller vad ska man säga? Förmögen bakgrund.
Yeah.
Hon var, hade ekonomiexamen från först University of Pennsylvania och sen Columbia Business School. Och hon liksom var på väg att göra raketkarriär inom finanssektorn när de två träffades. När Hayley och Andrew var nygifta så startade Andrew ett företag som han döpte till Hanrock. Och det var oklart om det liksom var planen att det skulle vara ett fastighetsbolag. Eller om det liksom var bara föll sig så, du vet, att du var med. Jag upplever som att han typ mer var så här: jag ska starta ett företag, typ, vad ska jag göra? Men han, den första affären han gör i det är att då köpa fastigheter i ett lite sketchy område i New Jersey. Och det verkar som att han typ, för i USA så verkar det ju vara vanligare, eller så är det ju vanligare med att man har, alltså äger hela sin lägenhet, inte att det är så här bostadsrättsföreningar.
Okay.
Men han gör då bostadsrättsföreningar i de här fastigheterna som han köper.
Jag fattar.
Och Robert, som då var en god bror, han hjälper först Andrew med liksom den initiala businessplanen, och sen investerar han också $500,000 i det här Hanrock, alltså då företaget. Och Hanrock är ett namn som är alltså baserat på Hayley, Andrew, Nancy och Robert. Okay. Hanrock och OCK blev väl bara någon slags.
Jag tycker cool typ att det lät mer, exakt, det lät mer som typ en så här, du vet, ett så men kanske ett snowboardföretag. Hanrock.
Ja, lite så faktiskt. Mm,
men det var bara en sån klassisk. Vi slår ihop våra namn.
Exakt. Och så det går bra för båda bröderna, och det som skiljer dem åt, alltså som, och jag vet inte om du minns, men förra veckan så berättade jag då att Robert var, han var så sparsam, och de levde ju under så här liksom moderate, alltså de levde väldigt liksom enkelt.
Att han alltså, typ
obs.
Ja, utifrån, deras, nej, utifrån deras förutsättningar. Men ja, att han tjänade så jävla mycket pengar och de bara levde som att de tjänade mycket, mycket pengar.
Mycket, exakt. Mm, ja. Och han var ju så här kontrollerande och snål och du vet sådär. Men Andrew då, han var en riktig splurger. Han gillade att leva the high life.
Mm.
Och jag läste i en artikel att han kunde, du vet, så här, försvinna från sina polare för att bara en stund senare dyka upp med limousin som han hade hyrt. Alltså en riktigt störig kompis. Yep. Eller kille som... Ja. Men, så det verkar gå så här riktigt bra för Andrew och hans business. Och han och Nancy, han köper en lägenhet till dem på East 74th Street på Manhattan. Och några år liksom in i hans handrock business så köper han också lägenheten en trappa ner. Och så bygger han, du vet, en trappa emellan. Så att, du vet, de har en asfet våning på Upper East Side på Manhattan. Det är ju inte gratis. Och han köper, du vet, någon annan lägenhet på Manhattan också som investering bara sådär. Han ska ha berättat för några bekanta då här i början på 90-talet att han var god för $20 miljoner.
Just det, så som man berättar för några bekanta. Över en drink. Nej, men,
men är man värd $20 miljoner så kanske man gör det.
Eller så gör man inte det. Då borde man ha så mycket pengar att man inte säger det till någon.
Verkligen. Du har helt rätt.
Att man är såhär, jag kan ta den här notan. Jag är ju värd $20 miljoner.
Men han var ju en riktig skrytpelle.
Ja, han kör på.
Och folk är typ så här, ja men det är han säkert, för att han har ju alla de här, det här fastighetsbolaget, han äger de här lägenheterna, han har typ massa feta lyxbilar, så det verkar liksom gå riktigt, riktigt bra för honom. Men så 2003 började knaka runt Andrew. En partner i hans bolag, det här Handrock, tycker att det verkar vara saker som inte stämmer med deras ekonomi. Så han börjar ifrågasätta och granska typ fakturer och du vet deras konton och då är det typ att han bara okej, det här är stört, för då blir det uppdagas det att Andrew har skapat då så här fake företag som han skickat då fake fakturer till Handrock som han sen har då betalt med Handrocks pengar, men bolaget då, eller det här bolaget som har fakturerat, det är Andrew som har fakturerat under ett annat namn.
Så han slussar pengar ut från det företaget till sig själv liksom.
Exakt. Mm. Och han har typ utökat kreditgränsen på de här bostadsrättsföreningarna på något vis. Alltså du vet, han har lyckats bara förskingra mycket pengar. Så han, ja, han har bara fuffat loss där borta.
Är det en ekonomisk term?
Ja, du, precis. Nej, du, precis. Jag sköter ju vår ekonomi.
Exakt.
Så att du vet inte vad det betyder. Men det betyder att han har, gjort dåliga grejer.
Just det.
Han fuffade loss. Hayley, Andrews fru då, hon påstår att hon inte vet vad han har pysslat med. Mm. Och hon blir typ helt chockad när hon får höra vad han har gjort. Men hon är typ så här, det är för att han har så dålig självkänsla. Han är i grund och botten en god person, du vet. Hon kör massa såna dåliga excuses. Men han har totalt förskingrat $3.9 miljoner.
Aj då.
Men han lyckas ändå typ bestämma med dem som han har alltså förskingrat pengar ifrån att om vi kan så här, kan vi göra upp en kan vi liksom göra upp det här utan att dra det vidare så betalar jag tillbaka alla pengar.
Så att det inte blir rättsliga påföljder liksom.
Exakt. Mm. Så han går med på att betala $4.7 miljoner i böter. Eller så här, att betala tillbaka pengar och så här, se till att allting liksom ställs till rätta.
Mm.
Men de här $4.7 miljonerna, ja, han har ju inte de pengarna. Liksom.
Nej.
Ja, men så efter den lilla picken med det här förskingringen där på New Jersey eller med Handrock så det stängs ju liksom så här, case closed, nu har han betalt tillbaka pengarna.
Ja.
Mm. Då flyttar familjen till Greenwich i Connecticut till ett jätte liksom fett hus som de hyr där. Och i Connecticut, eller det här Greenwich är ju typ det rikaste området. Liksom, det är så riktigt riktigt bara tätingar som bor där. Och det här är då 2004 och det är ju samma år som Andrews bror Robert då blir mördad. Och efter att Robert har mördats så blir det en vårdnadstvist om hans tre barn. Där är typ Roberts, alltså Andrew, Nancy då som var Roberts frus pappa. Du vet, det är massa som gör anspråk då på att så här, barnen ska bo hos dem.
Yep.
Till slut hamnar då barnen hos Hayley och Andrew. Och Roberts barn har fått ett helt sjukt arv. Jag tror att de är goda för så här $18 miljoner. Och den personen som får vårdnaden om dem får ju också typ ta del av de här pengarna på något vis. Jag vet inte exakt hur det funkar. De hamnar i alla fall hos Hayley och Andrew.
Fråga. Mm? Har Hayley och Andrew några egna barn?
De har två egna barn.
Okay. Mm.
Så att då har de totalt fem barn.
Varav tre är super rika.
Ja.
Och de andra bara ganska rika.
Ganska rika.
Ja.
Så Andrew fortsätter med sina fastighetsaffärer i Connecticut. Så han liksom säljer av det här bostadsrättsföreningen som han har skapat i New Jersey. Och så gör han lite fuffens där kring de pengarna. Eller när han liksom säljer där så blir det nog... Alltså, han är en oärlig affärsman in i benmärgen. Och utöver de här fastighetsaffärerna som han då liksom fortsätter med i Connecticut så liksom investerar han runt omkring i lite olika businesses i Greenwich. Och han som sagt gillade att splurcha även nu. De lever liksom verkligen lyxlirarliv. Han har typ 16 lyxbilar. Han köper en så här superdyr häst till ett av sina barn som gillar att rida. De har en lyxjott. Alltså du vet, de lever the high roller life style.
Ja.
Eller något sånt. Lite som du och jag.
Lite som du och jag.
Han tyckte till slut så här, jag vill gå vidare från att bara köpa och sälja fastigheter. Så han bestämmer sig tillsammans med en partner för så här, nu ska vi bli byggnadsherrar. Så de köper mark och börjar bygga hus. Men alla som jobbar kring dem är bara så här, de har ingen jävla aning vad de sysslar med. Utan de bara, du vet, skjuter från höften och så här.
Jävla självförtroende, eller?
Alltså, verkligen.
Alltså. Ja,
det får man fan ge honom.
Eller, men ändå, men du får aldrig glömma bort hans dåliga självkänsla. Men super, nej, superbra självförtroende. Det är en sån jobbig kombination.
Exakt. Men så 2004 då är vi nu. Och här började knaka ordentligt i fogarna i Hayley och Andrews äktenskap. Mm. För han jobbar jättemycket med sina skitaffärer, lurendrejeriaffärer. Han typ gillar kvinnor. Han verkar gilla droger och festa. Och du vet, han är sån riktig... Alltså han är sån riktig...
Äckelgubbe.
Ja, exakt.
Yep. Det är också en ekonomisk term.
Precis, men den kunde du.
Ja,
för den har du ändå stött på.
Den har jag levt.
Och Hayley är då mest hemma typ med sina 3 + 2 barn. Så hon börjar prata jättemycket med Andrews syster Jane om hur trött hon är på brorsan Andrew, alltså mannen Andrew.
Mm.
Hon säger att han typ, när han väl är hemma så dricker han är arg. Hon berättar också för Andrew, eller för Jane, att hon tror att Andrews businesses är typ helt phony. Hon tror att han kommer åka dit. Hon är liksom less på att vara i den här relationen.
Förlåt, men fan vad stelt att hon säger det till hans syster.
Alltså det är så konstigt.
Ja.
Men jag tror systern och Andrew typ inte heller har det helt...
Men ändå?
Nej, alltså hitta någon annan och prata med om det. Det är ju rimligare än syran.
Vet du vad? Här kommer ett förslag. Psykolog.
Ja, eller en god vän bara.
eller en god vän. Men, verkligen, ja. Enig.
Så att Hayley och Andrew har det pissdåligt i typ i sin relation. Andrew fortsätter med sitt fifflande och fufflande på jobbet. Och som jag läste i en artikel i The New York Times så var det som att den lagliga delen av hans verksamhet var bara en cover-up för att han ska kunna fiffla till sig mer pengar. Just. Så att liksom han typ drev ett företag bara för att kunna, alltså han typ sket i om det gick bra, för att det enda han ville liksom, det var alltså bara fasad egentligen, mm. för att han skulle kunna förskingra pengar.
Och det är ju återigen lite grann som vårt.
Precis, du, you're getting a hold of this.
Gud, jag visste inte att det här var liksom a business class.
Jo, jo, precis, jag gillar ändå att utbilda.
Det här är bara när du går igenom våran framtida redovisning.
Ja.
Så lite idéer.
Exakt. Nej, men så under senvåren 2005 så typ eskalerade det ännu mer. Mm. Hailey skriver då till Jane, Andrews syster, hennes svägerska, att hon är så här, hon är så trött på Andrew och hans skit. Hon är så här, jag vill typ mörda honom, skriver hon till honom. Och hon vill bara så här, jag vill bara köra in i hans jävla bilar, och hon är totalt, håller på att tappa det.
Också grovt att säga till någon vars andra bror blev mördad av hans fru.
Ja, så jävla konstigt. Ja. Så samtidigt som Hailey håller på att tappa det helt och hållet, så börjar hans partner i det här nya byggföretaget komma Andrew på spåren. Så för att Andrew har ju liksom fortsatt bara att förskingra pengar och skicka fejkfakturor och gjort typ precis samma grej som han gjorde innan. Och så till slut så inleds en utredning av Andrews företag av FBI, och det visar sig att han då har förskingrat upp till 25 miljoner dollar.
Aj då.
Så sommaren 2005 så grips Andrew av FBI, antar jag, eller av polisen. Mm. Och hon då, Hailey, är ju supertrött på honom, och hon planerar att lämna honom, men hon är ändå bara så här, okej, vi är fortfarande gifta, typ, jag hjälper dig att betala borgen så att du får komma ut och sitta, alltså, då, han får sitta liksom hemma husarrest, i husarrest med fotboll och sånt där. Så han såsar omkring i deras hus hemma i Greenwich. Och när det liksom väl har börjat knaka, så knakar det ordentligt. För då bestämmer sig Jane, för, alltså systern, Andrews syster, att så här, det här är ingen bra miljö för Roberts barn att vara i. Så hon tar upp fighten om vårdnaden om de här barnen. Vilket liksom bara gör, du vet, det skapar friktion i familjen. Jag tror också att eller Jane får liksom vårdnaden, och du vet så här, ja, det blir bara massa skit i alla fall. Och i mars 2006 så sitter han fortfarande, tror jag, i husarrest och väntar på vad som ska hända. Han liksom står inför att sitta 8 år i fängelse, och Hailey begär skilsmässa och bara så här, nu lämnar jag dig. Det här går inte. Och Andrew har då också slutat betala hyran på deras hus där de bor. Så att de blir räkta ur det här huset, för att han har inte betalt någonting. Så Hailey bara, fuck off, typ så här, jag orkar inte, du är en jävla pissman. Och han har inga pengar, han har inga vänner, han kommer förmodligen sitta 8 år i fängelse. Du vet, det är verkligen mörkt för Andrew. Så den 1 april, som är en lördag, så kommer flyttgubbarna för att tömma huset som de bor i. Och Andrew har ingenstans att flytta, så att han bara, snälla, kan jag typ få bo kvar, kan jag få behålla en säng tills på måndag, och då ska jag se till att jag har någonstans att bo. Så de bara, okej, okay, ja, du får väl göra det liksom. Så tömmer de huset och te på Haileys grejer, och Andrew är kvar med typ en säng.
Fy fan, det är det deppigaste jag någonsin har hört.
Alltså, det är så jävla mörkt. Vet alltså. Vad?
Det är absolut inte det deppigaste jag någonsin har hört. Jag har ju gjort den här podden med dig i 138 avsnitt. Men det är ändå, fy fan, att vara så här, får jag snälla behålla en säng?
Ja, det är så jävla sorgligt. Så på måndag då så kommer ju flyttgubbarna tillbaka, för de ska plocka med den här sista sängen. Och då hittar de Andrew i källaren. Där han har blivit bunden. Han har fått sin t-shirt dragen över huvudet, och sen har han huggits till döds med en kniv.
Okej, jag insåg ju nu att du var så här, att han hittades mördad i sitt hem. Men jag tänkte verkligen, verkligen ändå att det nog var ett självmord. Det är det uppenbarligen inte.
Nej. Så nu har då den andra brorsan i en och samma familj blivit mördad. Alltså det är så hemskt att det händer liksom. Ja, med 2 år skillnad, eller mellan. Så vem har då mördat Andrew Kissel? Det börjar då figurera teorier att det är suicide by murder för att hans föräldrar då ska få ut hans livförsäkring. Det är en teori.
Okay.
Det figurerar andra teorier då om att så här, någon av alla de här personerna som han har blåst genom alla år har väl bara tappat det och mördat honom. Eller kan det rent av vara Hailey, hans fru, som har lejt någon för att döda hennes soon to be ex-husband. Okej, så det är liksom topp 3 teorier.
Får jag fråga en sak? Hade hon redan, hade hon redan filed for divorce? Liksom?
Ja, jag tror det.
Ja, men, ja. För att jag menar, annars så, det pratar vi ändå ofta om, är folk som mördar istället för att skilja sig, om man säger så. Det känns som att den processen redan var inledd här, om man säger så.
Den var redan inledd.
Mm.
Precis. Och det går ganska kort tid innan polisen liksom tänker så här, vi fokuserar på en man som har arbetat för Andrew, som heter Carlos Trujillo. Och han har varit typ lite allt i allo för Andrew och varit hans chaufför, men han verkar också typ ha varit någon som så här fixar droger till honom, eller du vet, hämta mat. Alltså han verkar verkligen ha varit typ hans
en allround-tjänst.
Assistent eller vad ska jag säga. Och han verkar vara den enda som typ fortfarande inte har lämnat Andrews sida när allting håller på liksom bara att krackelera. Och han är också den sista som man vet har sett honom i livet.
Mm.
För han har då just levererat mat hem till Andrew på söndagen eller lördagen. Där innan
under helgen liksom.
Mm. Men så går, han mördas ju då i april 2006. I mars 2008, alltså ungefär 2 år efter att Andrew har mördats, så grips Carlos Trujillo och hans kusin Leonard Trujillo. De grips för mordet på Andrew.
Oj.
För de har då, polisen har liksom inte kunnat hitta några bevis egentligen på, liksom de har inte, de tror hela tiden att det är han, men de vet liksom inte varför eller hur, och du vet så.
Nej.
Men så har i alla fall polisen hittat då spår i Carlos lägenhet i en, vid en genomsökning som leder dem till typ en tredje kusin som i princip bara, du vet, när de kommer dit säger rakt ut så här. För hon tror först att de är, liksom, pratar med henne för att de vill höra om deras inblandning i typ en knarkkartell. Men då så säger hon så här, aha, nej, ni är här för att prata om den här killen som de mördade.
Ah, så hon kör på?
Ja, hon kör på. Så de kan då gripas i mars 2008. Och då driver åklagarna spåret att de har varit inblandade i Andrews förskingring och pengatvätt och att de skulle vara rädda för att bli meddragna i fallet och därför har de mördat honom innan de typ kan, eller innan Andrew typ kan så här säga, ja men de här har hjälpt mig.
Det är inte ett supergivet motiv på ett sätt, för att det känns ju ännu värre att vara inblandad i ett mord, kan jag tycka.
Alltså verkligen.
Ja. Ja. Ah.
Men de tänker väl att de får
stay it.
Och Leonard säger att hans kusin Carlos då, som har arbetat för Andrew, har anlitat Leonard för att mörda Andrew.
Mm.
Och att Leonard då skulle få $11,000 och en dator om han gör det. Så han har då fixat en pistol och du vet, fixat allting för att de ska mörda honom. Men att han i sista sekund har chickened out och då kan inte mörda honom. Så han säger att han har inte mördat honom, men han har varit med liksom i processen upp. Ja, så han gör en deal med åklagaren. Så han åtalas för dråp och conspiracy to commit murder. Och han vittnar mot Carlos och döms för dråp och får 20 år i fängelse.
Oj, ändå långt.
Mm. Mm. Väldigt långt.
Okej.
Okay. Och Carlos åtalas för mord och mordförsök. Och han erkänner sig skyldig till mordförsök och döms till 6 år i fängelse, följt av en utvisning till Colombia, där han kommer ifrån.
Oj.
För jag tror han var illegalt i USA.
Men gud. Okej, okay. Men också...
Jag fattar inte riktigt varför han döms...
Nej.
Och jag vet inte exakt vem som har alltså mördat honom med liksom, alltså utfört själva akten, eller vad man säger, dådet.
Men han, den här andra snubben, var han med när det begicks? Eller var, oklart, han bara med under planeringen liksom?
Jag tror han bara var med under planeringen.
För då tänker jag att det enda han kan veta är ju att han, vad hette han?
Carlos.
Ja, att han planerade det. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Alltså att han liksom bara kunde, han, de, eftersom inte, om han nu då inte var med, så vet de ju inte vad det var som faktiskt hände. Så de, då tänk, de kanske bara typ tog det som de kunde få dem på typ.
Jag tänker typ att det var så.
Ja. Jävlar.
Mm. Så att Carlos då satt av sex, ja, han fick 6 år, ja, och sen så ska han bli utvisad.
Men
det är så sjukt.
Men alltså, tänk att vara den här familjen.
Ja,
nej, men
det är så stört.
Det är faktiskt helt tokigt.
Ja, det är så sorgligt. Så att,
jag förstår att du kände att du behövde göra varsitt avsnitt.
Ja, det kändes som att jag ville dela upp den då.
Japp, verkligen. Jävlar,
jag har läst en long read på New York Times som är skriven av Steve Fishman som heter Kissels of Death, som är typ delvis en intervju med deras pappa, och så, ja, den liksom behandlar
båda två då.
Båda bröderna, men främst där, mordet på Andrew.
Mm.
Och så har jag läst den där. Det finns ganska mycket material på New York Times. Där har jag läst liksom flera artiklar. Men främst då den här och en som heter Police Reveal Few Details of Arrest in 2006 Killing av Alison Lee Cohen. Och så har jag lyssnat på podden True Crime Island, avsnitt 133, som heter just Andrew Kissel. Han, True Crime Island har också gjort en podd om ett avsnitt om Robert Kissel som jag inte har lyssnat på. Men ja. Och sen Wikipedia såklart.
Men jävlar, Anna.
Ja, läskigt ju att det är som sagt två i samma familj.
Ja, oh, fy fan. Alltså paniken.
Riktigt mörkt.
Tänk de barnen. Alltså de kusinerna.
Ja, alltså.
Fruktansvärt.
Det är så jävla hemskt.
Puh, ja, alltså. Tack Lidigt. Snälla för att du berättade andra delen av den här fruktansvärt hemska historien.
Tack för att du lyssnade.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Rocío Vaninkoff föddes den 9 november 1979 i byn Arroyo de Ojanco i Jaén-provinsen. Hur tycker du det lät?
Alltså jag hade jättesvårt att avgöra vilket språk det var du pratade. Men jag tror att vi är i Mexiko, eller?
Jag är i Spanien. Så i Spanien. Då tycker jag att jag lyckades ganska bra, för det är inte samma språk.
Men för jag var typ ryska eller spanska.
Oh, fuck alltså. Det här är varför jag gör italienska fall, för att jag brukar kunna härma dem lite bättre om jag kan göra det här. Jag redan,
nej, men jag tycker det var bra.
Men Vaninkoff är faktiskt nederländskt, så att det är nog det som liksom fuckar upp det lite för dig också.
Ja, det var det som threw me off.
Absolut, tack snälla. I alla fall, det här är då södra Spanien, typ 3 timmar från Malaga och typ lika långt från Murcia, säger man så? Murcia.
Ingen aning.
Men hennes pappa heter då Willem Vaninkoff och han är då från Nederländerna. Hennes mamma heter Alicia Hornos och Rocío växer upp med en syster och en bror. Marcus fotar mig medan jag är. Det är jättekonstigt. Alltså det är som att det liksom är en obehaglig person.
Är det paparazzi?
Ja, men du vet också typ att han ser ut lite så som en förälder när de fotar den. Att de ser så här glada men obehagliga ut. Så ser han ut. Jag antar att han tänker att jag ska kunna använda det här briljanta materialet. Jag är ledsen för att jag inte hade min mobil innan, så att jag kunde fota när jag, det såg ut som att jag poddade själv med Sigrid, för att vi hade på FaceTime. Redan när Rocío är 3 år gammal så inleder hennes mamma en relation vid sidan av det här äktenskapet med Willem. Hon blir kär i en kvinna som heter Dolores Loli Vasquez. Och Alicia säger typ att så här, att Willem var liksom våldsam och att det typ är därför, alltså han liksom driver henne in i den här relationen då. Och efter att den här relationen har pågått i ungefär ett år så lämnar hon då Willem och flyttar in med Dolores. Mm-hmm. Och Willem flyttar tillbaka till Nederländerna och efter att så här, skilsmässan har gått igenom så får Alicia hela vårdnaden. Så hon och hennes barn flyttar då in med Dolores.
Okej.
Okay. Först flyttar de in tillsammans, sen köper de ett hus tillsammans i La Cala de Mijas, som är en stad med lite drygt 80 000 invånare som ligger mitt emellan Malaga och Marbella. Du förstår att vi befinner oss på Costa del Sol.
Det är underbart.
Eller hur? Verkligen. It's gonna get worse.
Jag har aldrig varit där.
Jag har typ inte riktigt varit det heller. Men...
jag har heller ingen direkt längtan, ska jag säga.
Nej, just nu känner jag en längtan att resa i allmänhet, men kanske inte just till Costa del Sol. Kul. Du och jag på Costa del Sol.
Yes, underbart.
Ändå härligt.
Sangria, tapas.
Ja, det är det.
Det är det vi kommer att äta.
Exakt. Okej, okay, så. Lucia är då 4 år gammal när hennes mamma får ensam vårdnad om henne och hennes syskon. Och hon växer liksom upp med Dolores som en av sina vårdnadshavare. Mm. Så du vet, hon säger typ i skolan att jag har två mammor. Och du vet, både hon och hennes syskon skriver ganska ofta sina efternamn som Vasquez Hornos. Så att de har liksom med Dolores efternamn också då. Fastän de inte heter det egentligen.
Just det.
Så att det verkar som att Dolores har en väldigt fin relation till typ alla då sin tjejs barn. Men trots det så funkar inte, det är ju inte det enda som krävs för att en relation ska funka förstås. Och det funkar helt enkelt inte mellan Alicia och Dolores. Så de bestämmer sig för att gå skilda vägar 1988.
Okay.
Men de fortsätter liksom bo tillsammans ett rätt bra tag efter att de har gjort slut, som jag förstår det.
Som mina föräldrar.
Gör du dina föräldrar det?
Mm.
Hur länge då?
Ja, de separerade när jag var typ 2 och sen så flyttade de inte isär förrän jag var typ 6.
Oj. Men levde de som goda vänner då, eller hur funkade det?
Ja.
Förlåt, det lät ändå mysigt tycker jag.
Det var mysigt.
De är väl fortfarande goda vänner?
De är jättegoda vänner, det är underbart.
Ja, det är faktiskt kanon. Det är mina föräldrar med. Men det var nog bra att de inte bodde tillsammans också. Mamma flyttade starkare så 300 meter ifrån. Det var också väldigt skönt.
Det är också lagom.
Ja, verkligen. Okej. Okay.
Mm, förlåt, så insticks.
Nej, jag tycker det var bra. Vet du vad? Jag blir alltid glad när jag får höra något nytt om dig.
Vet du, detsamma. Det är så kul att gräva vidare i vår vänskap.
Eller hur? I de enorma trauman som är våra föräldrars skilsmässor. Okej, så att först har då även Alicia och Dolores en god relation efter uppbrottet. Men de hamnar i någon slags tvist om det här huset.
Okej.
Okay. Så att, som jag har förstått det, så är det så här, de ska ha köpt det tillsammans. Men på något sätt står Dolores som ensam ägare. Så man vet väl inte om det är att det är så att så här, de har bestämt nu köper vi det här huset, men att det är Dolores pengar. Eller om Dolores har gjort någon fuffens grej. Eller du vet så här, vad det är.
Men, hon har fufflat.
Ja, men man vet inte om hon har fufflat eller om det bara är... Alltså förstår du? Att det faktiskt är hon som har pröjsat upp. Men hur som helst så blir de ovänner kring det här. Och 1994 så har liksom hela relationen då liksom gått åt helvete och nu är de riktigt arga på varandra.
Okay.
Och det blir kanske inte bättre när Alicia börjar dejta en man som heter Juan Cirillo och börjar påstå att hon inte bara aldrig varit lesbisk, hon har heller aldrig varit bisexuell. Så att hon börjar säga att Dolores liksom har så här manipulerat henne till den här relationen.
Men gud.
Man vet ju inte riktigt vad, men...
Nej.
Men hon har ändå levt med en kvinna under ganska lång tid. Men så att hon börjar liksom skylla det lite grann på Dolores och kommer typ hålla fast vid det ganska länge.
Så konstigt eller?
Ja, jag vet, det är speciellt. Oktober 1999 är Rocío 19 år gammal och hon är tillsammans med en kille som heter Antonio José Jurado. Och 17:30 den 9 oktober så säger hon då hej då till sin mamma Alicia och till sin syster Rosa för att gå de ungefär 500 metrarna hem till Antonio. Hon har på sig en vit t-shirt med typ en större Nike-logga på och liksom lite så stretchiga lila byxor. Alltså 99.
Fan, man fattar ju, vilken stark outfit.
Jag vet, men förstår ju outfiten.
Man förstår precis.
Verkligen.
Hur gammal var hon, sa du?
Hon är 19.
Okay.
Hon ska fylla 20 bara en månad senare typ. Och hon är liksom en så här populär ung tjej i det här La Cala de Meas. Hon har typ supermycket kompisar. Hon är ju uppenbarligen myndig, så därför blir inte hennes mamma alldeles för orolig när hon inte hör från henne under kvällen och typ när hon inte kommer hem. Men morgonen den 10 oktober när hon liksom fortfarande inte dykt upp, så blir hon, börjar hon liksom fundera på så här, vad hon har tagit vägen.
Fan vad ångest.
Ja, det var alla de historierna, just de här, det här vakuumet av Nej. Oro är fan,
det går inte.
Heartbreaking alltså. Så hon bestämmer sig då för att så här, alltså än så länge är hon ganska lugn. Hon bestämmer sig för att typ skicka Rosa då till Antonio, för att hon tänker så här, hon kanske har sovit där liksom. Hon gick ju till honom och sen så kom hon aldrig tillbaka, så det är ju en rimlig liksom en rimlig misstanke. Men hon är inte där. För Antonio säger då att hon kommer hem till honom under eftermiddagen, alltså efter tidig kväll där, när hon har lämnat sin mamma och sin syra. Men på kvällen bestämmer de sig för att möta upp några kompisar i en grannstad som heter Fuengirola. Den ligger bara typ 10 minuter med bil från där de bor liksom. Och det är någon slags folkfest som pågår där.
Okay.
Alltså det står typ så här... fair står det på engelska, men jag tror, men det verkar också liksom vara lite så här karneval, lite matmarknad, alltså du vet liksom,
ja,
det är en fest i den stan helt enkelt, så de är så här, vi ska gå på den, vi ska möta upp våra kompisar, de bestämmer liksom träff där. Men Rocio säger då så här, hon bara, jag vill hem och duscha och byta om först, så att vi möts där. De ska liksom inte ta sällskap till den här stan, utan de ska mötas där. Så vid 9:30 så går hon ifrån Antonios hus. Och det är då sista gången han säger att han har sett henne. För Antonio somnar och åker aldrig till Fuengirola. Vilket, förlåt, riktigt störigt pojkvänsbeteende.
Alltså verkligen.
Jag somnade. Hur som helst. Rosa och Alicia, de så här går vidare. Så de tar kontakt med hennes kompisar. Men de är så här, nej, hon kom aldrig till Fuengirola.
Okay.
Och så det liksom är tvärstopp på alla håll och kanter helt enkelt. Och Alicia börjar så här, okej, men ska vi ta kontakt med polisen? Vad ska vi göra? Överreagerar vi? Du vet sådär. Och innan hon gör någonting annat så bestämmer hon sig för att typ ta en promenad då med den här snubben Joan som hon är tillsammans med. För att typ så här rensa tankarna och du vet komma på vad nästa steg ska vara. Och då går de samma väg som...
Säg inte att de hittar henne.
De hittar inte henne, men de hittar hennes sneakers.
Åh, ångest.
Och hon ser att det är liksom Rosias skor, och hon ser dessutom att det ligger typ en blodfläckad typ näsduk eller du vet liksom pappers alltså servett eller sådär i närheten av skorna, och det är också blodfläckar på marken. Det är liksom en öde tomt som är precis vid den här vägen där hon ska ha gått liksom. Och då kontaktar de förstås polisen direkt, och polisen hittar då de här blodspåren. De leder, alltså de börjar typ en meter in från vägen, eller en meter ut från vägen, från trottoaren, och sen så går de liksom över den här öde tomten där man hittat skorna till en stor blodfläck. Och den är så stor att så här, så fort man har testat blodet och konstaterat att det är hennes blod, så vet man att så här, vi letar inte efter henne vid liv. För hon kan inte ha överlevt att förlora så här stora mängder blod. Liksom.
Jag orkar inte.
Men man hittar då ingen kropp. Utan när man hittar den här blodspåret in, och sen den stora blodpölen, och därifrån så går det liksom släpspår. Och sen så är det också alltså spår från ett typ ett fordon som har ganska märkliga sorts hjul som man typ inte har som inte har producerats på typ 6 år, så det är liksom så här ett äldre däck som ser väldigt speciellt ut typ. Så det man tänker då är att så här, någon har helt enkelt mördat henne där och sen hämtat henne med, alltså hämtat kroppen med ett fordon av något slag liksom. Men det man också tänker är att så här, det är svårt för en person att göra det här, för att typ terrängen är ganska knölig och så här, man tror att man kanske behöver vara två personer för att flytta kroppen där hon har varit liksom.
Ja.
ungefär 1000 personer hjälper till att leta efter Rocio. Och den 2 november, så det är väl typ 3 veckor senare, så får man resultat. Alltså hennes kropp hittas typ på en, alltså det är typ som en tennisklubb eller typ en idrottsklubb där det bland annat finns tennis. Men liksom en avlägsen del av det liksom. Och det är då typ 5 mil från platsen där hon, alltså där man har hittat den första fynden liksom. Mm. Och kroppen är, det är uppenbart att någon har försökt dölja den. Den är liksom övertäckt med så här kvistar och löv och sådär. Hon är naken. Men i närheten så hittar man 2 påsar som bland annat innehåller den här vita t-shirten som hon hade på sig när hon gick hemifrån. Och man hittar också en flyer som man delade ut under sökandet. Som man sa liksom information om hennes försvinnande.
Nej.
Och Rocio har då knivhuggits 9 gånger. Men det är det, vad man tror är det första som tog i bröstet som dödade henne. Och man börjar då så här kolla på vilka personer som finns. För att man tror att så här, det måste vara en person som har bra kunskap om det här området för att de ska kunna typ känna till att den här klubben, alltså att den här avlägsna delen av den här klubben skulle kunna vara en bra plats att lämna en kropp om man inte vill att den ska upptäckas typ. Så att man börjar då prata med den här mannen som äger den här sportklubben. Och han tycker sig känna igen henne. Och det är då för att några av hennes släktingar velat liksom hyra hans klubb på något sätt. Och att hon kan ha haft någon slags kontakt då. Det är lite oklart. Men det i kombination med den här flyern gör att man blir liksom övertygad om att någon i hennes närhet har begått det här mordet.
Okej.
Och det är ju ofta också, det är där man oftast börjar en undersökning. Liksom, att man börjar kolla på dem omkring henne. Och först misstänker man då förstås Antonio.
Alltså han jag är ändå tror jag liksom, vet vem det är.
Han är ändå liksom den sista som har sett henne i liv. Och typ det här att så här bara, nej jag somnade. Eller du vet, det är liksom weird alltihop.
Väldigt konstigt, ja.
Men han förnekar och han bara, nej men det är inte jag. Och sen säger han så här, han bara, jag har faktiskt inte ens körkort så jag kan liksom inte ha flyttat den här kroppen. Och det stämmer. Alltså man kollar upp att han inte har några körkort, men snart kommer det fram att han kör ofta bilen då. Det tycker jag ändå är så här. Att han bara, alltså han är liksom a frequent driver. Han kör på, literally. Men hur som så här, det verkar inte finnas några bevis som stärker det här, så att han släpps då. Och istället vänds då blickarna mot Lisa.
Alltså jag tror att, nu har jag tappat vad hon heter, men det är ju hon, alltså mammans flickvän.
Dolores flickvän. Vasquez.
Dolores.
Ja, precis. Det är hon som blir liksom main suspect. Och det är, beror också delvis på att Alicia, alltså Rocios mamma, faktiskt pekar ut henne som typ en möjlig gärningsperson.
Okej.
Okay. Det här gör ju, alltså det här adderar ju en...
Fan liksom, vad ångest alltså.
Ja, men det adderar ju liksom en, ett nyhetsvärde i den här historien som ju är jätteomskriven förstås. Liksom, att det är så här, det är det här fruktansvärda mordet som gått på liksom en flicka och hela byn. Liksom, byn är absolut inte en by, det bor 8000 pers där. Men hela den här stan har liksom, de hjälps åt och man ser henne som en liksom, du vet, en bygdens dotter så där. Och nu då så visar det sig, eller man börjar misstänka att mammans före detta älskarinna har mördat den här dottern liksom.
Det är för mycket.
Det är verkligen för mycket, så att lokalinvånare, du vet, som verkligen vill veta, alltså man, du vet, man vill verkligen veta vem som har gjort det här, och det börjar bli lite så, du vet, medborgargarde stämning typ.
Ah, ja.
Media går igång på det här, de som bor i stan går igång på det här, och TBH också, typ polisen bestämmer sig för att så här, det här är det rimliga spåret liksom.
Ah.
Så de griper då Dolores.
Mm-hmm.
Och hon säger att hon inte har gjort det här. Hon säger att hon har varit hemma med sin mamma den här kvällen, och även de har typ haft hand om hennes 2,5 år gamla systerdotter. Så de har varit hemma hela kvällen förutom när hon har gått ut och köpt cig.
Okay.
Och hon har telefonsamtal som kan backa upp att hon har varit hemma. Nu har jag inte exakt när de var. Just det. Det här glömde jag säga till dig. En taxichaufför har sett en bil, eller han har kommit körande på den här vägen och sett typ ett så här terrängfordon typ vid den här platsen där man sen hittar de första fynden. Okay. Och det är vid 10 på kvällen. Och han säger typ att han har hört ett skrik. Så att man tror att attacken har skett typ klockan 10. Att det är typ då hon har mordats. Alltså ganska mördats. Bra. Kul. Det går 2,5 år. Och jag kan
no more wine
inte...
for you, lady.
Verkligen. Nej, men så att man har en väldigt bra, eller vad man tror är ett väldigt liksom bra estimat för den här tiden, att det är klockan 22. Och hon har liksom saker som är typ runt 22. Alltså det är typ så här, du vet, 21:45 och kanske 22:30, alltså du vet sådär. Så att hon har ju verkligen varit hemma, och det verkar jävligt unlikely att hon ska kunna ta sig till den här platsen på Gottabrottet för att sen vara tillbaka och typ köpa sig och ringa sin kompis. Alltså du vet sådär.
Ja, just det.
Men åklagarens spår är då att hon har varit ute och sprungit den här kvällen, träffat på Rosio, hamnat i bråk med henne, knivhuggit henne, dragit iväg hennes kropp.
Var hon ute och joggade med en kniv då? Eller?
Och vet du vad, det kan också verkligen vara, det är mycket, mycket Google Translate. Det kan vara att hon bara var ute och du vet, gick, eller du vet, var ute och letade efter henne. Men det står typ, she was out running. Det kan verkligen betyda vad som helst när jag tänker efter. Nej, men att hon då liksom har gjort det här, träffat på henne, attackerat henne, lämnat kroppen tillfälligt, gått och köpt cigg och sen senare på natten, typ vid 02, tagit sig tillbaka.
Okay.
Man börjar då kolla på det här spåret. Man hittar fiber på kroppen som typ matchar, man tycker typ matchar kläder som Dolores har liksom. Så det, men det är också den enda tekniska bevisningen som finns. Och det man gör är att man testar dem igen, och då hittar man inte den här matchen liksom. Det är också typ att, så här, att hennes advokat är så här, men hon har inte en sån här bil, för du kommer ihåg att däcken var väldigt speciella.
Just det.
Då säger de så här, och det här är så speciellt. De säger så här: nej, okej. Okay. Men hon bor i ett område med många, där många icke-spanjorer bor. Och de brukar ofta lämna sina nycklar i sina bilar. Så hon kan ha tagit vilken bil som helst.
Men snälla.
Alltså det är så märklig rasism. Slarvig med nycklar. Vad är ens det? Så det är liksom det.
Väldigt
de,
konstigt.
Ja, det är väldigt, väldigt märkligt. Så att det finns ju ingenting. Alltså det finns absolut ingenting. Det finns liksom vittnen som visar att hon inte har, alltså att hon har varit hemma under den här kvällen. Det finns de här telefonsamtalen. De här fibrerna visar sig vara falska. Alltså så här, man har, hon har ingen bil. Det finns liksom ingenting förutom typ en bra story om en rasande lesbisk kvinna. Det är typ så. Och du vet så här, i rättegången så kallas hon så här, jo men för då lyfts det ju fram då det här att så här, att Alicia menar att hon inte har varit lesbisk eller bisexuell, utan att det är Dolores som har liksom manipulerat henne till det här.
Just det.
Och typ så här, hon kallas, du vet så här, dominant och typ en farlig lesbisk kvinna typ under rättegången. Jag vet, det är också så det är verkligen sinnessjukt. Det här är alltså år 2000. Det är inte så länge sedan.
Nej, precis, det är ju alltså nyss.
Ja, ja, ja. Japp. Nej, men verkligen.
För oss som
är lite äldre.
Lite äldre.
Kul att du och jag är äldre.
Alltså vadå, jag är ju mamma. Hur gammal kan man bli?
Jag vet, men du är mamma och jag är äldre än vad du är. Så jag måste ju vara mormor.
Verkligen. Är du Sigrids mormor? Men gud, är du min mamma?
Okej. Så det finns inga bevis. Trots det så döms hon av en jury till 15 års fängelse i september 2001.
Nej, men det är så konstigt.
Det är helt, helt galet. Och grejen är då att hennes advokat överklagar förstås det här. Och han typ så här, alltså han, hon är så manipulerad av det här själv, Dolores, att hon är typ så här, hon bara, kan det vara så att jag gjort och att jag inte minns det? Alltså hon är liksom den nivån av liksom mindfuckad av att hela typ världen verkar vara helt inne på att hon faktiskt har begått det här mordet. Av en flicka som hon också enligt sin egen utsago alltid haft en jättegod relation till, och även, du vet så här, ja, jag var ovän med hennes mamma, men liksom det var inte...
Nej, precis, det betyder ju inte något för barnen.
Nej, eller framförallt inte att man typ skulle mörda ett av barnen. Nej. Som hon typ har vuxit upp med liksom. Eller som har vuxit upp med Dolores. Så att, som sagt, hennes advokat överklagar förstås det här. Men innan det hinner bli en ny rättegång så händer tyvärr någonting annat som också är helt jävla fruktansvärt. en annan flicka försvinner.
Nej.
Hon heter Sonja Carabantes. Hon är 17 år gammal. Dotter till Encarna Guzman och José Maria Carabantes. Hon har, det finns, jag har letat ganska mycket efter hennes typ, så här, mer information om hennes bakgrund. Hon har minst 2 äldre syskon. Och familjen bor i en liten stad som heter Coin. Och den ligger typ en dryg timme inåt landet från Mias. Alltså där Rocío bor.
Just det.
Vänta, det kan också verkligen varit en halvtimme. Men det går liksom, det är liksom rakt in från kusten. Typ. Det går en väg liksom mellan dem. Och i den här stan så bor typ 20 000 personer. Och du vet, det är så här klassisk, alla känner alla. Eller många känner många. Kanske är en bättre beskrivning. Det är orimligt att tänka sig att 20 000 personer känner varandra.
Ja, det är ganska många.
Det är verkligen, verkligen många. Så många kompisar orkar inte jag ha.
Nej,
nej.
Inte jag heller.
Så Sonja är liksom så här, hon har vuxit upp i den här stan, hon känner många personer och hon går sista året på, jag tror det är liksom spanska versionen av typ högstadiet, ESA heter det. Hon är som sagt 17. Och natten den 14 augusti har hon varit med sina kompisar. Och jag är inte helt säker på om hon har varit på liksom en religiös mässa eller också en sån här folkfestsliknande situation. För att det är liksom, som sagt, Google Translate. Ibland, det står verkligen mässa. Men jag tror också att fair kan översättas till, alltså förstår du? Att det,
jag fattar. Jag tror att det är något lite mer fun.
Ja, jag tror också det. Och jag baserar också det på att hon kommer hem väldigt sent. Men hon tar liksom sällskap med en kompis hem. Och klockan är typ 5 på morgonen. När Sonja säger hej då till sin kompis. Och då ska hon alltså bara gå typ 200 meter till steget hem.
Åh, jävlar.
Dagen efter ringer då en annan vän till Sonja hem till familjen Carabantes. Och hennes pappa svarar. Och han bara, nej men Sonja ligger och sover. Men jag liksom går och väcker henne. Så du kan prata med henne. Men när han då går in i hennes rum så är det ingen där. Och han typ ropar på hennes mamma och de börjar väl direkt få någon sån jävla panikkänsla. Och Sonjas mamma går då ut på gatan. Och när hon gör det så hittar hon Sonjas mobil. Och med skärmen är liksom så här sprucken typ. Hon hittar hennes handväska och hon hittar hennes ena sko. Alltså fattar du vilken jävla panik?
Alltså, det är för mycket ångest alltså.
Ja, det är fruktansvärt verkligen. Och just det här att du vet att ägodelarna finns men personen är liksom har gått upp i rök. Ja, det är så jävla hemskt. Och så är
det är för mycket.
17-åriga dotter.
Ja, jag kan inte typ tänka på det.
Just det här, det är 200 meter ifrån. Alltså det är panik.
Är det vidrigt?
Och man börjar då förstås liksom direkt leta efter henne. Och borgmästaren för den här stan är liksom väldigt så här personligt engagerad, alltså det är ganska ofta han som har kontakten med hennes föräldrar typ, och han håller dem uppdaterade typ, för att han verkligen vill att så här, han vill väl att de ska känna att saker och ting händer, och det är också därför som han bestämmer, det här är lite speciellt, han verkar ha bestämt att liksom sökningarna efter henne ska utgå från typ ett hus precis bredvid Carabantes familjen.
Okej.
Och det då för att de ska veta att allting görs för att deras dotter ska hittas. Jag vet inte om det var eller liksom, något betryggande för dem eller något som var lite stressigt. Men det var bara något jag aldrig hade hört innan.
Nej.
2000 personer letar efter Sonja. Det är alltså 10% av Queens invånare. Och efter en vecka så hittas hennes kropp. Och hon hittas då täckt av liksom flera stora stenar på typ en gård i utkanten av Queer.
Så det är någon som verkligen försökt gömma henne?
Liksom? Ja, och det var det ju också med Rocío. Alltså att man har lagt saker ovanpå kroppen. Liksom. Mm. Och även här liksom så här ett avlägset område. Typ. Sonja har knivhuggits alltså jättemånga gånger. Många fler gånger än vad Rocío gjorde. Och sen har hon strypts.
Nej.
Ja, det är så hemskt. Och gemensamt för de här två är att jag tror inte att man vet om de har utsatts för sexuella övergrepp, för att det liksom har I Rosios fall så var det för att kroppen hade förmultnats ganska mycket på grund av så här klimatet och typ förutsättningarna på platserna hon hade lämnats. Och även i Sonjas fall för att man liksom har utsatt kroppen för massa vidrigt våld. Liksom. Mm. Men man hittar DNA under Sonjas fingernaglar för att hon har liksom rivit den som har attackerat henne helt enkelt. Man hittar inte personen i de DNA-register som finns i Spanien, men man får hjälp från ett annat håll. En kvinna som heter Cecilia King tar kontakt med polisen.
Kingen!
Verkligen. Hon tror att hennes man är skyldig till mordet på Sonja Carabantes. Men hon tror också att det är hennes man som har begått mordet på Rocío Vaninkoff.
What?
Och den här, hennes man då, han heter Tony King. Vilket bara makes bli värre av det när man vet det faktum att han har valt efternamnet King själv.
Alltså.
För hans första namn var Anthony Tony Bromwich. Han okay. är vid den här tiden 38 år gammal och han är från Storbritannien. Han har ett vidrigt långt förflutet av våld mot kvinnor. Under en period när han var 19 år gammal så gick han under namnet The Holloway Strangler efter att han attackerat någonstans mellan 5 och 7 kvinnor, det står olika saker, i Holloway i London. Och han har då strypt dem och det verkar som att han har gjort det av sexuella, alltså med sexuella motiv, men han har inte kunnat våldta dem eftersom han inte varit kapabel till det, helt enkelt.
Nej.
Och som tur är så dör då ingen av de här kvinnorna. Men när Tony åker fast för det här så döms han till 10 års vård. Men han sitter bara 5 av dem. Och sen släpps han ut. Och sen så grips han igen ett halvår senare. För att han då har rånat en kvinna med pistol. Så att...
Gud.
Ja. Och efter att han har gjort det så sitter han i riktigt fängelse. Alltså det är också så här... Jag är verkligen all for rehabilitering och vård. Men ja. Alltså ett halvår senare gör den här jävla skiten. Och sen ja, så... åker han in då, sitter han kommer ut 1996, då byter han namn till Tony King och gifter sig då med Cecilia. Hon blir gravid med deras första barn, men det är ju självklart då att han inte tänker sluta på den här banan av vidrigheter som han är inne på.
Nej.
För 1997, som alltså bara är liksom ett år efteråt, så försöker han alltså våldta en kvinna under knivhot på en tunnelbanestation i London.
Nej.
Och han hinner fly från den här platsen innan han grips. Men övervakningsfilmerna från stationen visas på Crime Watch som väl är som efterlys i Sverige typ.
Mm-hmm.
Och när man då visar de här filmerna där alltså uppenbarligen han känner igen sig själv på det här programmet så drar de från landet.
Nej.
Och det är då de åker till Costa del Sol.
Okay.
Och där smälter de in superlätt bland alla jävla andra britter som bor i Costa del Sol. Det finns ju skitstora sådana jävla områden där liksom, som är helt typ icke-integrerade med den spanska, alltså med den spanska befolkningen liksom.
Mm.
Så de flyttar dit och där startar de liksom om sitt liv, du vet, få barn, och han kan då fortsätta sin vidriga skit, för bara 2 år senare så är Rocío död.
Alltså det är så starkt.
Och det sjuka med det är att den brittiska polisen informerar den spanska om att han är i landet. De bara, vi tror att han har bosatt sig någonstans på Costa del Sol och vi tror att han är farlig. Så här, ni borde verkligen hålla koll på honom. Men man bestämmer, alltså den lokala polisen bedömer, eller om det är liksom den spanska nationella polisen, jag vet inte. Men oavsett så tas, liksom, gör man bedömningen att han inte är någon större fara. Så att de har ingen koll på honom.
Men det är så konstigt.
Japp. Nej, alltså det är panik. Det är ju verkligen vidrigt. Så år 2000 så lämnar Cecilia honom och det verkar då delvis bero på att han har ett alkoholmissbruk och också missbrukar steroider. Perfekt. Men också för att hon misstänker att han kan ha haft någonting med Rocios mord att göra. Och det tror hon för att han har typ kommit hem den natten och du vet liksom vart alltså typ alltså blod och du vet liksom vart så. Han har väl inte erkänt det till henne, men hon misstänker att det är därför. Men hon har då inte gått till polisen. De följer efter honom i flera dagar innan de till slut kan få tag på hans DNA. Och det verkar finnas lite olika. Du vet att det är så här, det är cigarettfimp eller det är typ ett glas på en bar. Men de gör den klassiska grejen som man älskar.
När de plockar upp något.
Ja, exakt. Så de bara följer efter och får kolla vad han liksom
alltså,
spottar på.
Det är så spännande.
På. Jag vet, det är verkligen det. Också lite äckligt att gå runt och hitta någon spott.
Jo, det är med.
Och man hittar då hans DNA under Sonjas naglar. Men också på en cigarettfimp som man hittat i närheten av kroppen. Och man har inget som binder honom till mordet på Rosio förrän man inser att man faktiskt har en cigg även från den platsen.
Nej.
Den ciggen har samma märke.
Okej.
Som den som man hittar vid Sonja. Och när man testar den så hittar man alltså Tony Kings äckeldena därmed. Så man tar in honom på förhör och han erkänner då att han har mördat dem båda. Och han verkar verkligen bara vara, du vet, så här. Han säger typ att så här, jag är en jägare, du vet. Jag är ute och jagar. Alltså verkligen den värsta läskigaste seriemördaren.
Vidrig. Ja.
Och han ska ha begått minst en till attack i Spanien, men det, där en kvinna har överlevt liksom.
Ja.
Och
läskigt.
Jag tror att han tar tillbaka det här erkännandet i rätten, men man har ju liksom så här DNA-bevis som väger upp för det, plus då hans frus vittnesmål om hur han har betett sig i samband med de här nätterna och du vet sådär. Och man har då gjort en rättspsykiatrisk undersökning och kommer fram till att han absolut inte var otillräcklig under brotten, men att han lider av narcissistisk personlighetsstörning. Och 2005 döms då Tony King, a.k.a. Anthony Bromwich, till 36 års fängelse för mordet på Sonja. Och 7 år för den här andra attacken på den andra kvinnan han har genomfört. Året efter så döms han till ytterligare 19 års fängelse för mordet på Rosio.
Ja, bra.
Dolores hinner sitta 519 dagar i fängelse innan hon till slut släpps.
Och hon alltså så hemskt.
Nej, jag vet, det är så jävla stört, verkligen. Och hon har då blivit erbjuden pengar från typ så här spanska myndigheter för den så här, alltså det här är ju en rättsskandal liksom. Hon har verkligen dömts på grund av typ sin sexuella läggning.
Det är så hemskt.
Och för det fanns absolut inga bevis. Det gjorde verkligen inte det. De har inte typ kommit överens om en summa, såg jag, alltså ganska nyss typ, så att hon har inte fått några pengar. Hon har heller inte fått typ en ursäkt liksom.
Fan vad sämst.
Och jag vet inte riktigt vad Rosios typ föräldrar har gjort, men jag vet att Sonjas föräldrar har inledde en rättssak mot spanska myndigheter för att de då aldrig liksom följde upp det här, den här informationen om att Tony King var i landet som de fick från den brittiska polisen. För att de anser ju då att så här, det tipset hade ju kunnat rädda deras dotters liv och eventuellt också Rosios liv. Liksom.
Mm.
Och ingen av familjerna verkar ha fått liksom en ursäkt för det eller ett ansvarstagande från det. Från spanska polisen eller spanska myndigheter. Tony Kings första möjlighet till villkorlig frigivning är, vad jag kan se, 2033. Men någonstans läste jag någonting också, någonting med 2050. Så att lite otydligt.
Okej, hoppas 2050.
Ja, alltså så här, jag vet inte, jag har dålig koll på det spanska fängelsesystemet. Jag ska vara ärlig med det. Men han sitter väldigt, väldigt isolerad.
Ja, vad bra.
Sådär.
Och åh, hemskt.
Jag har då läst en hel hög artiklar på El Español, El Confidencial, El Cierre Digital, El País.
Snyggt.
Alltså, sådana nyhetsartiklar. Men också då True Crime England, som är en blogg. Deras inlägg om de här två fallen. Om på Teller Report och förstås lite olika Wikipedia-sidor.
Tack Karin. Det var fruktansvärt som vanligt.
Ja, visst var det så jävla, jävla hemskt.
Otroligt hemskt.
Just den här grejen när man bara fan, alltså när man inte liksom jag vet. Japp.
It's det var too much.
Fint uttryckt av mig. Men man blir så jävla, jävla frustrerad av det, för att det är så här. Det är så mycket liv som hade kunnat se så annorlunda ut. Typ.
Du, vi hörs nästa vecka. Jag måste tend to my screaming child.
Yes, det gör vi absolut. Och vi hörs också med lyssnarna nästa vecka. Önska fall på Instagram, ni vet hur ni gör. Ni går med på Facebookgruppen och sen så säger vi hej då!
Hej då!
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser, då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.